Det var en sen kväll. Neonljusen från huvudgatan gav ett svagt sken in i den här mörka tvärgatan som vi befann oss i. Av alla ställen på jorden så befann jag mig tillsammans med 12 andra på en tvärgata i Hamburg, Tyskland. Men det var inte vilken tvärgata som helst. Vi var alldeles intill huvudgatan Reeperbahn, och jag vet inte om ni känner till det, men det är Hamburgs motsvarighet till Red Light District. Det är ett nöjeskvarter, framför allt känt för en öppen sexhandel och prostitution. Och som en del av mitt teamår som jag berättade lite om här i början, så åkte vi Teen Challenge på en missionsresa i Tyskland. Vi skulle besöka 2 arbeten, ett mer nystartat i Hamburg och ett mer etablerat i Berlin. Och Hamburg var då vårt första stopp. Och den här kvällen följde vi med Bengt, som han hette, mannen som hade startat arbetet, och hans medarbetare Marlene på deras utåtriktade arbete bland människorna på Reeperbahn. Och ni kan tro mig när jag sa att man fick se allt. Som 20-åring så fick man se saker man aldrig hade sett på de här gatorna. Det var liksom mycket droger, det var explicita reklamskyltar som man helst ville skynda förbi. Och det var så mycket misär, så mycket trasighet och så mycket mörker på alla möjliga sätt och vis. Men mitt under den här kvällen då, när vi var ute och mötte människor på stan, så stannade Bengt oss. Och så började han prata om alla människoöden som han visste om, alla de tuffa och svåra situationer de befann sig i. Men så sa han ord som jag har burit med mig sedan dess. Men jag kommer med glädje till dessa människor, för om de inte kan se att jag kan skratta och vara glad, vem kan då vara det? Idag ska jag prata om hopp. Och inför denna predikan så har jag känt att Gud har lagt det på mitt hjärta. Om att det finns hopp i Jesus. Men att just jag pratar om hopp är lite förvånande. Det brukar sägas att jag tillhör den hopplösa generationen. Det är ju roligt att veta vilken generation man tillhör. Det är den hopplösa då. Det är vi födda. Mellan mitten av 90-talet och mitten av 00-talet. Många av oss brottas med psykisk ohälsa, att livet känns meningslöst. Vi har från tidig ålder fått höra att det inte är så bra med klimatet. Vi vet inte om jorden kommer finnas längre till eller hur det kommer gå att bo på jorden. Vi behöver hantera sociala medier på ett sätt som tidigare generationer inte behövt. Ja, listan kan göras lång. Men även om många av er här kanske inte tillhör den hopplösa generationen, så tror jag att det inte är så svårt för oss att bli hopplösa i den tid vi lever i. Vi har flera krig som pågår just nu i vår värld, och de kommer allt närmare. Bara den här veckan, eller förra veckan kanske det var, så sa ju vår statsminister att Sverige befinner sig inte i krig, men inte heller i fred. Det där som tidigare varit väldigt långt borta har plötsligt kommit mycket, mycket närmare. Och här hemma i Sverige så har gängvåldet kanske aldrig varit mer utmanande än vad det är just nu. Och dagligen så hör man om skjutningar och explosioner. Men vi kan också komma ännu närmare än så till våra liv, vi som befinner oss här idag. Du eller någon du känner kanske befinner sig i en svår situation. Kanske det rör sjukdom, ohälsa, en tuff situation på jobbet, relationer som är krångliga. Ja, det kan vara mycket olika saker. En situation som man inte vet hur det där ska lösa sig. Eller bara en allmän känsla, en allmän oro för framtiden. Hur ska det gå för mina barn, för min familj? Hur ska det kunna bli bra? Och även Bibeln målar ju också upp en bild av hopplöshet och hopplösa situationer. Det läste ju bland annat Ulla en text om idag, i början, första delen av texten där. Bibeln målar upp en bild av människan som utlämnad åt synden, vars yttersta konsekvens är döden. Att i sig själv är människan faktiskt helt förlorad. Men det är inte hopplöshet jag ska prata om här idag. Utan rubriken för den här predikan är hoppet i Kristus. Och det är det jag vill stanna upp vid. Men jag har liksom målat en liten bild av nu att situationen vi befinner oss i. Att det finns mycket som vill få oss att känna oss modlösa och hopplösa. Men vad säger då Bibeln om hopp? Jag skulle säga att den säger väldigt mycket. Och jag kommer läsa flera olika bibelställen idag. Men framför allt kommer jag röra mig i Hebreerbrevet. Och det här är ett brev som troligtvis är adresserat till judekristna. Alltså judar som har blivit Kristus troende. Och författaren, han är bekymrad över dem. De har fått utstå förföljelse på grund av sin tro. Och allt de har varit med om, det har liksom skapat en osäkerhet bland dem. Var det ett misstag att börja tro på Jesus och följa honom? Mitt i deras kamp så vill författaren, han vill hjälpa dem att se sitt lidande genom Guds vidare syften så att de inte tappar modet. Och ni som har biblar med er, ni kan slå upp Hebreerbrevet kapitel 12. Så ska jag läsa från vers 1-3. Och där står det så här. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Texten skulle jag säga visar oss att hopp, det förutsätter ett mått av uthållighet. Och att uthållighet i sin tur, det skapar hopp. Har ni någonsin sett på OS eller VM någon gång när det varit en sån där 100 meters lopp? Eller kanske ett längre lopp, kanske 400 eller 800 meter. Men hur den här personen som leder ibland börjar sakta in innan mållinjen. Jag har sett det flera gånger. Jag blir lika frustrerad varje gång. För jag måste hålla ut liksom. Du är så nära nu. Och det kan ju vara många anledningar. Det kanske är att man är trött. Man tappar orken. Eller att man känner sig så självsäker. Så det är ingen som kommer komma förbi mig. Men inte alltför sällan. Så händer det faktiskt. Att den som leder precis i upploppet. Blir liksom. Den personen som ligger bakom springer om så att den här personen kanske hamnar på andra plats eller tredje plats istället och inte vinner. Den självklara vinnaren blir plötsligt kanske inte ens på pallplats. Men i texten som vi precis läste så liknas livet vid ett lopp. Och vi utmanas till skillnad från den här löparen som saktar in och inte riktigt håller ut att löpa loppet ut ända in i mål. Men för att klara det så krävs det ju uthållighet. Och jag tror att uthållighet är extra utmanande för oss. Då vi lever i en tid när allt går så fort. Vi tränas inte på att vänta. Utan vi är vana vid att få allting på en gång. Men här tror jag att vi behöver hjälp att hålla Guds tempo. Jag tror att den uthållighet som Bibeln kallar oss till. Det innebär att vi ibland kommer behöva vänta på vissa saker. Men här kommer ibland rädslan till oss. Och vill få oss att tro att det som vi inte får på en gång, det kommer aldrig att ske. Och det är sant att allt händer inte nu. Men det skulle jag säga är inte farligt. Gud vet vad han gör. Och han griper in så som han vet är bäst, när han vet att det är bäst. Och i andra Korintherbrevet, där pratar Paulus om samma sak. Jag läser från kapitel 4, vers 6-18. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Paulus, han visar oss här på ett annat perspektiv, på Guds rikes perspektivet. Han säger att livet här på jorden, det är inte allt. Nutiden, den kan vara god, den kan vara till och med fantastisk på många sätt och vis. Men den kan också vara full av osäkerheter och otillfredsställelser. Det finns något bättre, säger han, som väntar. Något som gör att vår nöd i jämförelse, den blir lätt och den är kortvarig. Det finns, som Bibeln säger, ett annat hemland, det himmelska. Och vi ska uthålligt hålla ut tills vi kommer dit. Eller som min lärare sa när jag gick på bibelskola, det viktigaste, det har hänt, men det bästa ligger framför. Samtidigt så förnekar inte Bibeln det svåra. Om vi tror att kristen tro handlar om att bara vi tror på Jesus, då kommer vi få allting vi önskar i vårt liv. De kommer bli perfekta och smärtfria. Då är jag ledsen att göra er besvikna. Men det är inte sant. Genomgående när vi läser Bibeln så möter vi verkliga människor som befinner sig i verkliga situationer. Som kämpar med många olika saker. Både med sig själva och med situationer som de befinner sig i. Så jag står inte här idag och säger att ett liv med Jesus, att det automatiskt innebär att vi blir förskonade från allt vad livet verkar innebära. Men mitt i allt detta så finns det hopp. Texten som vi precis läste ur Andra Korinthierbrevet sätter ord på den här spänningen som man inom teologin brukar kalla för redan nu, men ännu inte. Kanske har ni hört det redan. Redan nu, Jesus har vunnit full seger genom sin död och uppståndelse. Han har besegrat syndens och dödens makt. Allt det där som skiljer oss från Gud. I honom finns det möjlighet till räddning, till liv, förlåtelse och befrielse från syndens konsekvenser. Helt fantastiskt. Allt det här har Jesus gjort för oss. Men samtidigt så lever vi i det här skavet ännu inte. Gud, han har kommit till oss, men han har inte tagit oss ur världen. Vi lever i den. Och jag tror att det innebär att vi måste lära oss att förhålla oss till all ondska och att lidande som det verkar innebära, som vi kan råda här på jorden. Och att vi ibland också kommer drabbas av den. Men en dag kommer Gud att en gång för alla ta bort all ondska, allt lidande. Den dagen kommer, men den är ännu inte helt här. Redan nu, men ännu inte. Så vi ser att i detta blir uthålligheten avgörande för oss. Den hjälper oss att behålla och leva i hoppet. Uthållighet är fås av att se ur Guds rikes perspektiv. Att vi lever i det här redan nu, men ännu inte. Men Hebreerbrevet som vi läste säger oss mer än så. Texten säger oss att uthållighet, det fås och hopp fås genom att se på Jesus. Det står så här: låt oss ha blicken fäst på Jesus. Tänk på honom så ni inte tröttnar och tappar modet. Jesus är vår tros upphovsman och fullkomnare. Han är skälet till varför vi tror och till varför vi uthålligt fortsätter att tro och hoppas. Och tro, skulle jag säga, innebär att hoppas på Gud, att lita på det han har sagt och handla i linje med detta hopp, oavsett rådande omständigheter. Tron ser både framåt till fullbordan av Guds löften och tron ser uppåt till Guds närvaro hos oss här och nu. Vi får hopp av att se på Jesus, av att förstå vem han är. Och en tid har jag levt med en bibeltext i Efesierbrevet. Det är från Efesierbrevet kapitel 1, vers 17-19. Och där står det så här: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den här texten har blivit en bön som jag har bett många gånger den sista tiden. Att Jesus ska ge mig vishetens och uppenbarelsens ande så att jag på riktigt förstår vem han är och förstår det hopp som jag har i honom. Tack vare att han valde att komma till jorden, att han blev människa, att han korsfästes, dog och uppstod, har vi som tror på honom fått ett stadigt hopp att hålla fast vid. Han vet vad det är att lida, både fysiskt och psykiskt. Han förstår. Han har gått före oss i det. Och mitt i allt så har han makt att gripa in. Han har yttersta kontrollen. Där mörkret är som mörkast, där lyser ljuset starkast. Så var det där för oss på Repeban. Det blev så tydligt för oss att ljuset från Jesus, det lyste så klart. Både för oss och för de människor som vi mötte där. Den kärlek som Bengt kom med till de här människorna. Den tror han har makt att upprätta dem och sätta dem fria. Därför kunde han på riktigt och med frimodighet säga. Men vi ska komma med glädje. För var ska den annars komma ifrån? Samma Jesus gäller här hemma som på Repeban. Vad viktigt för oss. Att inse vad vi har i Jesus. Ibland så glömmer vi vem han är. Vi glömmer vad han har gjort. Vi tänker att ja, men Jesus är ju lite som vem som helst. Men det är inte sant. Utan honom vore det hopplöst. Men han har ändrat allt för oss. Vilken glädje vi har tillgång till. Och inte alltid kanske att den känns så starkt. Kanske att vi ofta måste välja den. Men den vill finnas där för oss som en grund i våra liv. Och personligen så har detta att förstå det hopp jag har. Det har ändrat så otroligt mycket i mitt liv. Av olika anledningar. Och jag tillhör ju som sagt den här hopplösa generationen. Så det är kanske inte så konstigt. Så har jag kämpat lite med detta med att känna hopp. Och speciellt när jag var tonåring. Det fanns dagar då jag hade så svårt att motivera mig själv att gå upp ur sängen. Och det var inte egentligen att något speciellt kanske hade hänt. Utan det var bara det var en känsla som fanns för mitt inre. Att det är tungt, det är meningslöst, det är hopplöst. Varför? Vad är meningen med allting? Men Gud, han har talat till mig genom åren om detta. Han har använt andra människor, han har använt Bibeln, sitt ord och situationer. Och idag så står jag här med så mycket mer hopp och glädje än tidigare. Och ibland kan det fortfarande komma över mig en känsla av att nej, vad är ens meningen? Finns det något hopp? Finns det någon anledning att gå upp ur sängen? Men då känner jag att Gud, han ger mig kraft att ta mig upp. Han ger mig anledning att fortsätta framåt. Jag ser på Jesus och jag får kraft att möta hopplöshet, meningslöshet, ja, helt enkelt livet. Och till dig som tror på Jesus, som har sagt att du vill leva med honom och följa honom, så önskar jag detta. Att du ska förstå det hopp du har i honom. Att han är med dig, här och nu. Men var uthållig. Ge inte upp. Och hur än livet här blir på jorden, så är det inte allt. Det viktigaste har hänt, men det bästa det ligger framför. Gud har förberett något bättre. Och vi lever i en tid och i en värld som är så desperat efter hopp och mening. Låt inte det hopp, det ljus som den här barnsången går. Sätt inte ljuset under käppan. Låt det lysa klart. Låt det lysa klart för dina grannar, din familj, vänner, om du har kollegor. Det behövs. Människor behöver förstå att det finns hopp på riktigt att få. Men om du är här och kanske inte tror på Jesus eller tvivlar på det där hoppet, så ber jag att Jesus ska visa vem han är för dig. Att han ska lysa upp mörkret och ge dig ett uthålligt hopp som håller på riktigt. Ett hopp som också tar dig upp ur sängen varje dag. Ett hopp så att du också kan säga, ja, men jag kommer med glädje till människorna i min närhet. För var ska den annars komma ifrån? Vi ber tillsammans.